Det här är en podd från Svenska Yle.
Det är Valentine's sits och det har blivit dags för kvällens höjdpunkt. Ett uppträdande av något slag. Det går rykten om att någon ska strippa. Så har det i alla fall varit förr. Sitsdeltagarna har bildat en ring runt dansgolvet och stämningen är uppsluppen. Musiken kör igång och ut på dansgolvet kommer en kvinna. Hon börjar dansa och klä av sig. Jag vill minnas att hon också tar fram en stol som en av sitsdeltagarna generat får sätta sig på medan hon smeker sig mot honom. Folk skrattar och hejar. Jag och mina kompisar drar oss längre bak. Eller kanske blir vi bakåtförsta av de som verkligen vill se. Jag minns inte. Jag minns inte heller hur allt slutar. Eller vad vi egentligen tycker om saken. Det känns olustigt. Men det enda vi säger är något i stil med, när kommer den manliga strippan in då? Det kommer såklart ingen manlig strippa. Det som jag ändå minns mest ifrån allt det här är den där känslan av att det inte är okej, men ändå inte heller fel. Det är liksom så här det är. Vi spekulerar aldrig i vad vändagen egentligen har att göra med kvinnor som klär av sig. Följande år sitter jag och mina vänner i styrelsen. Vi bokar ingen strippa. Istället ställer vi själva upp med en dans vi övar in. Vi vill liksom fortfarande bjuda på någon sorts show. Få folk att skratta. Men jag tror faktiskt de flesta blir besvikna. Jag själv är nog också lite besviken. När jag tänker tillbaka på det blev nog den där dansen lite för sexy ändå. Det här är en podd från Svenska Yle och jag heter Ann-Katrin Granroth. Under åren med studiefester har det funnits många tillfällen som öppnat upp för sexuella trakasserier och tillfällen där sexistiska och kvinnoförnedrande inslag fått ta plats. Jag tänker till exempel på det givna inslaget på alla gulisintagningar. Klädsträcke, som också jag deltog i på min gulisintagning. För den som inte vet så går klädsträcke ut på att alla i gruppen ska klä av sig och bilda ett så långt sträck som möjligt med sina kläder. Du kan alltså föreställa dig en massa halvnakna eller helt nakna stupfulla människor som springer omkring. Kanske i en park eller kanske på en gågata i stan.
Jag vet inte om jag hade hört om det tidigare liksom. Jag var en ganska osäker gulis. Jag kände mig kanske inte just under den perioden så jätte med i föreningen. Så jag tror att jag skulle ha helt gått i lås om det skulle stått något sånt. Att sådär. Men jag kan förstå det där att just att om det har varit liksom tradition. Men nej, alltså jag skulle nog inte ha gått med på det för det första. Och jag tror nog att jag skulle tala surt till många runt mig och vara så att hur kunde det här hända? Det var nog inte överhuvudtaget någon form av nakenhet i vår gulisintagning. Inte minsta.
Det där är reaktionen när jag frågar vad Emmy, som du ska få höra mer av lite senare, skulle ha gjort om hon stött på klädsträcke på sin gulisintagning. Emmy visste alltså knappt vad klädsträcke var när jag tog upp det. Och hon började studera hösten 2018. Så vad har då hänt i studielivet under de senaste åren? Varför vet Emmy knappt vad klädsträcke är? Det första jag, och kanske också du tänker, är MeToo.
Now to the MeToo movement growing this morning in the wake of the Harvey Weinstein scandal.
Sissi Wallin, för två veckor sedan var det du som satte fart på MeToo-uppropet i Sverige.
Ja, den här morgonen så har vi förstås pratat väldigt mycket om de här sexuella trakasserierna och övergreppen i Vasa övningsskola, vilket uppdagades igår. Sen har vi också uppmärksammat den här enorma reaktionen från de tusentals kvinnor som i ett upprop nu kräver, önskar, hoppas på samma saker som de i Övis gör. Att vi ska helt enkelt lyfta på locket och kräva ett slut.
Hösten 2017 uppstår MeToo-rörelsen och världen förändras. Det finns ett före och ett efter MeToo. I Finland kör den feministiska tidskriften Astra igång ett upprop som får namnet Dammen brister. Hundratals historier samlas in och bland dem finns också många som handlar om studielivet. Så finns det också ett före och efter dammen brister. För att ta reda på det här gör jag en enkät som jag skickar ut till olika studentföreningar. Deltagarna får berätta om sexuella trakasserier de sett eller upplevt. Och 53% svarar att de upplevt sexuella trakasserier. Den största delen av de som svarar är kvinnor i åldern 21-24. Den som deltar får vara anonym, men en del skriver in sina kontaktuppgifter. En av dem är Linda. Linda började studera år 2014, alltså före MeToo. Och hennes gulisår låter väldigt likt mitt. Det är gulisintagning med klädsträck, obligatorisk lapdance till bartenden innan man får komma in på efterfesten och såklart extra poäng om man visar brösten. På en sits för gulisar tas några deltagare upp på scen där de ska dricka drinkar ihoprörda av en massa olika ingredienser.
En tjej togs upp på scenen och publiken frågade Toastmastern vad drinken skulle heta. Och han föreslog våldtäkt. Så alla satt och ropade våldtäkt, våldtäkt medan hon motvilligt stod där och drack en äcklig drink. Det var samma år som kåren satt upp planschen med budskapet våga säga nej till sexuella trakasserier. Men det här var kårens sits. De hade valt Toastmaster.
Linda heter egentligen något annat. Hon väljer att vara anonym. Hon ska bli lärare och vill inte att sexuella trakasserier är det första som kommer upp när hennes framtida elever söker upp hennes namn på nätet. Linda berättar också om äldre studerande som brukar sitta vid ett bord och poängsätta kvinnor som går förbi. Och om en kvinna som, när hon spelar beer pong, blir tagen på brösten av en manlig studiekompis.
Folk var inte ens så fulla. Jag tolkade som att han sa det som en cool grej. Hon koncentrerade sig på att kasta bollen och han kom bakifrån och klämde på hennes bröst. Alla blev chockade och hon sa till honom direkt, men han skrattade bort det. Han var också känd som lite busig, så folk kanske sa det som att det var hans sätt att vara. Men efter bara några minuter gjorde han det igen och då blev hon arg. Då blev det dålig stämning på grund av att hon blev arg. Men det blev sen ändå inte något mer av den situationen.
Inget händer, ingen säger till och ingen anmäls.
Jag var första årets studerande och inte inne i kärngruppen. Jag tolkar också hon som blev utsatt som en väldigt stark person. Men sen dess har jag varit på en feministisk resa och nu har jag blivit den där störande personen som säger till.
Linda har också haft en lärare som kallar kvinnor för höns och gång på gång påpekar hur viktigt det är med tuppar i hönshuset. Den här läraren har också andra förlegade åsikter och när Linda får nog kritiserar hon honom. Som tack får hon en etta i kursen, trots att hon innan kritiken fått 5 i alla inlämningsuppgifter. Linda har också blivit kallad bitch av manliga klasskamrater. Hon har blivit ökänd för att vara den där feministen som skapar obekväm stämning.
Så man bestraffas socialt om man är den som säger till. Man får ett rykte om sig. Vissa uppskattar det, speciellt andra kvinnor, men ofta tycker folk bara att det är jobbigt.
Det är många fler än Linda som svarar på enkäten jag skickar ut.
På en studiefest kan man ganska långt räkna med en eller flera följande. Tafsningar, torrjukningar, någon som blottar sig och sen förstås snapsvisorna som uppmuntrar till sexuellt våld eller utnyttjande av kvinnor. Studielivet känns egentligen genomsyrat av sexism och det är patriarkatet som styr. De kvinnor som sätter upp problemen med en sån här kultur, de är lame.
En tjej tog mig på skräve på en efterfest. Jag gjorde inte något åt det. Det var ju inte så farligt.
Inte beröring, men en klä av det kultur. Ingen säger eller begär, men jag upplever själv att stämningen ändrar nog ifall man väljer att inte klä sig, till exempel BH:n i Bring a Thing.
Jag har inte själv upplevt oönskade upplevelser. Men jag har förstått att det var värre förr. Folk tvingades, ett bättre ord är kanske grupptryck, att göra olika saker och utmaningar. Men det finns inget sånt tryck numera.
Det jag lägger märke till när jag läser enkätsvaren är att det är fler äldre studerande som upplevt sexuella trakasserier. Okej, som 19-åring har du inte hunnit uppleva lika mycket som en som är 24. Och coronatiden har också gjort att det knappt ordnas några evenemang. Men finns det något annat där som gjort att studielivet nu är tryggare än tidigare? MeToo och dammen brister gör mycket för studielivet. Men frågorna de väcker ligger och bubblar redan innan. År 2015 kommer det nämligen fram flera fall av sexuella trakasserier på studiefester i Helsingfors. Så redan då börjar studentkårer och föreningar gå in för att bekämpa sexuella trakasserier på olika evenemang. MeToo kommer vid rätt tidpunkt för att ytterligare skynda på och förstärka arbete mot sexuella trakasserier. Linda började studera 2014. När jag pratar med personer som börjar studera senare, från hösten 2018, är historierna ganska annorlunda. Det verkar som om de tillfällen som bjuder in till sexuella trakasserier till stor del tagits bort.
Jag vet att just nationerna är ändå så pass under hård uppsikt att om det händer någonting så kommer det ganska snabbt ut i medierna. Och vi vill inte se att någon skulle vara obekväm på evenemang. För mig personligen är det en jättefråga att se att folk inte är obekväma. Men också det att som en så pass liksom samhällsviktig organisation ändå så kan man inte hålla på helt hur som helst. Vilket syns. Jag har inte själv varit på något som hänt där det skulle finnas något snuskigare än att gå med liksom en gurka mellan benen för att det är en stafett.
Det säger Sofia, själv aktiv i styrelsen för Nylands nation i Helsingfors. Men trots det så har också hon råkat ut för sexuella trakasserier.
Vi var alla hemskt berusade och han tyckte då att det var en hemskt rolig idé att när vi dansade så började hångla med mig. Jag var inte alls faktiskt med på det här. Men där också så hade jag hade en kompis som kom genast och var sådär att vad fan håller han på med? Att det där är inte okej. Och så fick han ganska bra källor och jag fick fortsätta festen och han fick inte.
Mannen blir inte portad från festen. Men han förstår att det är dags att gå därifrån. Även om han mest tyckte det var en rolig grej. Något han gjort på skämt.
Han fattade att folk inte var nöjda med honom. Det var mer det att folk hade blivit sura på honom. Som gjorde att han insåg att han inte kanske ska vara kvar mer.
Mannen som Sofia känner har gett Sofia opassande kommentarer redan i högstadie.
Det var ett senare evenemang efter det här. Som han gick omkring och sa endera att jag var hans flickvän eller att jag är en hora. Han sagt så varierande. Det var helt absurt. Då hade det kommit upp en kompis åt mig och varit sådär att vadå, jag visste inte att du och han har någon grej. Och jag bara, nej vi har inte, jag är här med min, no, då var han bara en fling men nu är han min sambo. Då var det sådär att vad yrar den här killen nu igen då?
Den här gången berättar Sofia om läget till en ansvarsperson på festen och mannen blir sedan ombedd att lämna lokalen. På en annan mindre fest råkar Sofia också ut för en obehaglig händelse. Den här gången är det en annan studerande hon är bekant med som beter sig opassande.
Så det är nog liksom den gången som var konstigast. Så vi hade helt enkelt en intern fest med vissa aktiva. Och vad heter det? Det var varmt, bekvämt att vara utan. Och när jag trodde mig vara bland sånt sällskap som är fin med det. Men sen var det då en person som han tyckte att lol, får jag ta en bild? Och jag sa nej. Och han bara, men is nu inte, var nu schysst. Och jag sa nej igen. Och han bara, de märkte ett par andra där att liksom, vad fan händer?
Två andra män kommer emellan och säger att det är dags för honom att gå hem. Händelsen tas sen upp på ett styrelsemöte där det konstateras att ett sånt här beteende inte är okej.
Okay. Om det här är den stilen den här personen hade tänkt köra sitt ämbete med så är det kanske dags att tänka om det här ämbetet. Vilket han gjorde och sen Han bara helt rakt i en nyktert skick ursäkt av mig. Och vi har nu efteråt helt liksom hållit kompisar. Men där också kändes det bra det att det ingen någonsin ifrågasatte något. Utan alla bara sa att det där är ju inte okej.
Okay. Trots att tillfällena för sexuella trakasserier har minskat så finns trakasserierna ändå kvar eftersom det är svåra att komma bort ifrån. 32% av alla de som svarar på enkäten jag skickar ut säger att de eller deras vänner enstaka gånger har upplevt oönskad beröring eller oönskade sexuella handlingar på studietillställningar. Av dem är 90% kvinnor. 12% säger att det hänt ofta. Av dem är 82% kvinnor. De sexuella trakasserierna sker oftast på någon studiefest och oftast på dansgolvet. Någon kommer nära, trycker sig mot, kysser en utan samtycke eller kommer med kommentarer som upplevs obehagliga. Oftast är det en annan okänd studerande som gör det, men i nästan hälften av fallen är det någon man känner. Så är det i Emmys fall. Det här händer inte henne, utan hennes kompis. Det är under ett studieevenemang som kompisen blir obekväm när en annan studerande närmar sig henne. Emmy får fungera som blockad mellan kompisen och den här mannen.
Den här personen då var ganska närgången och sa lite obekväma saker. Och min kompis blev liksom märkbart obekväm, men den andra då fortsatte. Och sen i något skede så sa också min kompis då till mig sådär att nu är hon obekväm med det som händer. Så jag började liksom gå däremellan.
Mannen säger saker som gör kompisen obekväm. Att hon känner honom från förr gör det ännu mer komplicerat. Kompisen visar att hon inte är intresserad och Emmy försöker hålla honom på avstånd. Mannen själv verkar mest tycka att det är roligt.
Han var väl också ganska full, tror jag. Så han insåg väl inte allvaret. Och jag vet inte hur rakt på sak det sades. Nu vet jag sådär att det visades att hon inte var intresserad. Och jag tror också att hon sa någonting i den stilen. Men det är ändå, det kan ju vara svårt att säga sådär rakt på sak. Speciellt när man är på en social tillställning. Och just att nu gav jag ganska mördande blickar till honom och så här, men att nu borde man ju ha sagt direkt ut, och nu fick han veta sen, eller liksom nu insåg han senare att han hade gjort fel, men det är på något sätt, det finns ändå en viss stigma, och speciellt när man är liksom ute och festar så vill man inte vara den där som är så här, liksom, för att jag tror just det att om man då skulle ha varit jätte rak på sak och sagt till, så då kanske det skulle ha alla runt har märkt. Och jag tror inte heller det var någonting som någon där parterna ville liksom.
Många som svarar på min enkät säger också att de inte vill säga till allt för hårt, eftersom motparten då oftast blir arg.
Det är ju det som det, man liksom nästan förväntar sig att ska hända, för att folk blir så defensiva. Speciellt det där, nu tror jag att det här är såna som kanske i grund och botten ser sig själv som så här, vad ska man säga, sådana som har sådant här med jämlikhet och sånt på klart. Men när det sen är, då tror jag också att när det är i egna situationen så blir det också så mycket mer så här, nej men inte var det alls sådär, men det här var ju bara skojande. Liksom. Så jag tror nog att det kunde ha hänt något liknande. Speciellt när det är någon som är full så vet man inte vad som skulle liksom hända.
Kompisen anmäler inte händelsen på själva studieevenemanget. Men efteråt berättar hon det för en närstående person som hjälper henne föra saken vidare till ett disciplinutskott.
Och då det där fick hon gå dit och berätta om händelsen. Det var nu så faktiskt att den här personen i fråga också hade varit ganska överlagstörande på just det här evenemanget, kanske något tidigare, jag vet inte helt exakt. Så det var inte bara på grund av den här händelsen. Men delvis på grund av den så blev hen sen avstängd från alla studieevenemang.
Mannen ber dessutom Emmys vän om ursäkt. Det här är ett scenario som jag och Linda, som började studera redan 2014, aldrig skulle ha sett under våra mest aktiva studiefestår.
Vi tar det förstås på största allvar att det här är ingenting som vi tycker att man ska glömma bort. vi vill att det ska vara en så trygg plats som möjligt för våra studerande. Vi vill att de ska få roligt. De ska inte behöva bekymra sig om det här. Och det är inte lätt att ta kontakt och prata om det här om det har hänt. Men vi hoppas att så många som möjligt vågar. För vi finns här och vi stöder. Vi kan också hjälpa att ta kontakt till exempel med OAS och deras trakasseriombud om de känner att de vill ta det vidare dit.
Det här är Amanda Byskata. Hon är ordförande för statsvetenskapliga klubben, SF, vid Åbo Akademi i Åbo.
Om du då blir utsatt för någonting så i första hand berätta åt någon i styrelsen. Sen är det då jag som tillkallar disciplinutskottet. Och det är då i disciplinutskottet som vi tar ställning till det här fallet.
I disciplinutskottet sitter en kurator, Amanda, de två tidigare ordförandena och den sittande klubbhövdingen. Under möte är det kuratorn som är ordförande.
Och vi försöker då under mötet vara så opartiska som möjligt och lyssna på båda sidorna. Och vi brukar då antingen be att båda parterna kommer dit till en neutral plats och berättar, eller så har de också möjligheten att skicka ett meddelande på förhand. Utgående då ifrån vad som pratas vid det här mötet, så antingen då kan vi ge en varning eller ge förbud att komma på några av våra evenemang.
Att vara opartisk är kanske inte alltid så enkelt. Den som anmäls kan till exempel vara kompis med någon i disciplinutskottet. Men Amanda låter det inte påverka besluten.
Alltså det är nog bara att försöka minnas att det är människor det handlar om. Det är personer som vi kommer att se. Jag menar, den som har blivit utsatt är säkert också någon vi känner. Att Åbo Akademi är ändå ett så pass litet universitet, så att det är stor sannolikhet att man känner dem. Det är nog bara att försöka minnas att det vi gör är väldigt viktigt. Sexuella trakasserier är ingenting som ska tas för lätt.
Amanda vill inte ge ut någon statistik på hur många som blivit avstängda eller fått en varning under de senaste åren. Men hon säger att det inte är många. Kanske eftersom de också jobbar med att förebygga sexuella trakasserier.
Till exempel så har vi vår jämställdhetsdeklaration. Det får alla gulisar höra om under gulisveckan. Och de får också höra att vi har en nolltolerans för sexuella trakasserier. Att vi tar det väldigt seriöst. Sen den här jämställdhetsdeklarationen så går man också skilt igenom med alla funktionärer inom föreningen. Alla funktionärer förväntas också att skriva under den här. Sen har vi också utbildningar. OAS brukar ordna utbildningar. Det uppmuntrar vi starkt att alla funktionärer får på. Vi från styrelsen brukar också delta på dem.
Allt det här låter ju bra. Men för att någon ska bli avstängd eller få en varning så kräver det också att man vågar berätta om det. Det kanske viktigaste är också att den man sen berättar för verkligen tar det på allvar. En man som svarar på enkäten skriver att det ofta tas på allvar om det handlar om en kvinna som utsätts, men sällan om det är en man. Emmy, som hjälpte sin kompis på ett studieevenemang, trodde fallet gick bra eftersom kompisen hade en närstående som hjälpte till att föra saken vidare till disciplinutskottet. Hon är tveksam till att det skulle gått lika enkelt om situationen varit annorlunda.
Ja, jag tror det, och det bevisades nog sen senare också när det var en annan ansvarig. Då under den här avstängningen, när han var avstängd, så gick hon och frågade en ansvarig liksom att visst är det så att han ännu är avstängd. Och då blev det väldigt så här hysch-hysch att nu ska vi inte tala om det där liksom. Och det är också en grej att just när någon är avstängd så det finns liksom en bild på dem i ett häfte. Men man får inte tala om det i princip. Att sådär, alla i princip vet att den här personen är avstängd, men man får inte tala om det. Och jag kan förstå det i någon mån, men då känns det också ganska lätt att någon inte skulle titta på de här bilderna i sista sidan i häfte och liksom ändå släppa in någon.
Amanda, som är ordförande i statsvetenskapliga klubben, säger att det finns ett häfte, men att ytterst få vet vem som finns i det häfte. Oftast bara styrelsen. Ingen ska alltså bli uthängd. Men hur vet man att personerna som tar emot anmälningarna verkligen tar det på allvar? Hur vet man att de som till exempel sitter i disciplinutskottet inte själva har gjort trakasserier?
Det är en sammansättning som finns från år till år, och vi förväntar oss naturligtvis att våra ordföranden ska vara sådana personer som tar det på allvar, och samma sak med vår klubbhedning och samma sak med vår kurator skulle absolut vara en sån person. Och skulle vi nu märka att det är någon person som inte tar det på allvar, så då skulle vi naturligtvis göra ändringar vid behov. Att bara för att det brukar vara den här sammansättningen, så står det ingenstans att det måste vara.
Idag har de flesta föreningar, nationer och studentkårer trakasseriombud och jämlikhetsplaner. De flesta är mer medvetna och sexuella trakasserier är något det pratas om. Programpunkter och fester som uppmuntrar till nakenhet eller anspelar på sex har i princip försvunnit.
Specifikt i vår jämställdhetsdeklaration så står det också att vi avråder från det. Att just under gudisemenemangen så ska alla kunna känna sig bekväma och välkomna. Att vi uppmuntrar inte överdriven alkoholkonsumtion eller lättklädnad.
Förutom jämställdhetsdeklarationen, som Amanda, som är ordförande för statsvetenskapliga klubben, pratar om, finns också en guide som riktar sig till föreningarna inom Åbo Akademi. Det är en guide med 10 punkter för hur man bland annat ordnar evenemang på ett jämlikt sätt. Den kom ut hösten 2018. Där läser jag punkt 6. Ingen ska behöva utsättas för någon form av trakasserier eller våld på ert evenemang. Vidare står det att varje fest ska ha en ansvarsperson som man kan vända sig till om något hänt. Gulisintagningen får också goda råd. Undvik punkter där gulisarna uppmuntras att klä av sig eller annat program med grova sexuella anspelningar. Och så här står det om sitsar. Undvik att sätta kränkande snapsvisor i programbladet. Exempelvis objektifiering och bedömning av kroppar är inte önskvärt. Där står det, klart och tydligt, vilka riktlinjerna är. En del föreningar har gjort om sina sångböcker och tagit bort kränkande visor, medan andra väljer att ta bort de värsta sångerna ifall det är gulisar med på festen. Så här berättar Sofia.
Vi har den här, gör mig till finlandssvensk, så hade det en gång kommit en kommentar om att det var en person som hade blivit hemskt obekväm av att vi sjöng den. Och då har vi tänkt på saken att ja, vi har inte tagit bort någonting, vi har inte reviderat sångboken på en tid. Även om det snart är dags igen. Men vad heter det att det står till exempel att om vi har gulisar så ska vi inte sjunga den. När vi har abisitsar så ska vi inte sjunga den. Och att också att man ska kolla att man nu inte har de där helt rojsiga som de första sångerna folk får uppleva. Och sen säga att ah, det är så här man gör studielivet.
Sofia själv tycker att sångerna ändå vid rätt tillfälle kan vara ganska roliga.
Vissa är ju nog vulgära och osmakliga, men jag skulle aldrig säga att tanken är att liksom aktivt förnedra kvinnor. Men jag förstår nog helt varför vissa folk tolkar det som så. Jag själv har alltid tyckt att jo, de är ju opassande så här till salongsbeteende, men det är helt roligt. Sen när man är lite berusad eller ännu bättre lite bakis på en sillis.
Sofia är inte ensam om att gilla de lite mer vulgära sångerna. När jag i enkäten frågar hur okej det är att sjunga en viss sång som anspelar på orden hora, fitta, kåta och runka, svarar nästan hälften att det är helt okej. 20% är neutrala i frågan. Det låter ju som att allt är frid och fröjd, men så är det kanske inte ändå. För några månader sedan togs ett fall som utspelade sig i Tammerfors upp i media. Där har teknologistuderande som ingår i olika klubbar ordnat fester där de bjuder in endast kvinnor. De spelar till exempel fotboll tillsammans och efter varje mål måste deltagarna tömma en flaska mousserande vin. Naturligtvis för att bli så fulla som möjligt. I fallet som kom upp i media slängdes sedan de kvinnliga deltagarna i en pool och eftersom de inte hade med sig ombyteskläder var alla tvungna att gå i bastun för att torka. Fallet hade ägt rum för många år sedan, men när det lyfts upp i media kommer det in kommentarer att liknande saker hänt också nyligen. Teknologiklubbarna svarade på kritiken och sa att de inte tolererar sexuella trakasserier på något plan. Jag pratar med trakasseriombudet på Åbo Akademis studentkår och hon säger att hon inte ser så stor skillnad på problemen folk kommer till henne med. De har sett likadana ut både före och efter MeToo. Däremot har det förebyggande arbete ökat markant. Frågor om trakasserier kommer också in i vardagsdiskussioner på ett bättre sätt nu när fler har en grundkännedom om frågorna. Det hon däremot förundras över är att det inte har hänt ännu mer och att hon fortfarande måste förklara så från grunden varför det blir fel om man tilltalar kvinnor på ett annat sätt än män. Så hur ska vi komma bort från de sexuella trakasserierna? Ett sätt är såklart att börja prata om dem i tid. Att till exempel klasslärarna får utbildning i hur de ska prata om det med sina elever. Det tycker i alla fall Linda som studerar till klasslärare.
Vi har kurser i kommunikation och hur grupper fungerar. Vi ska också ha ett temaseminarium om kränkningar i skolan. Under min praktik har jag sett elever som sexuellt trakasserar andra elever, så det finns i väldigt låga åldrar. Men det finns ingen genuspedagogikkurs som skulle vara obligatorisk. Det kommer upp lite när vi pratar om mobbning, men det borde finnas mer undervisning kring ämnet.
Förändringarna har än börjat. Vi tänker annorlunda än när jag stod där på Valentinesfesten och förundrades över att styrelsen faktiskt betalar någon för att dansa och klä av sig mitt i klubblokalen. Den där festen skulle inte ordnas idag.
Det finns en skillnad i dels det att de som är aktiva vid ämnesföreningar och nationer, så de upplever jag att alltid liksom, det har varit naturligt att man inte beter man sig dåligt. Men att nu har det blivit mer det att alla håller koll på det, att ingen beter sig dåligt. Folk är mer bekväma med att säga att hej, det här hände. Att tidigare, vad jag har hört på mina äldre kompisar, så har det varit mer det att man har nu inte velat ställa till med bråk. Och just men sen har typ ordningsutskott och vad det nu kan finnas, vet jag att har känt lite så att ingen kommer någonsin att säga åt oss. Men att det har nog skett en skiftning i det där att men tammi fan, vi ska inte sitta här och bara ta emot.
Du har lyssnat på en podd från Svenska Yle och jag heter Ann-Katrin Granroth.